إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبرادة يكم الهولة لكونر كم وطري لكونر وكم بإذن الله كم وأن لنقوم بكم وكم وفري داغر Så kommer jag gå igenom den här boken som vi ska prata om med Derek Sadekin. Och två gånger i veckan kommer vi gå igenom en bok som heter Osul Sitta. Och det kommer vara på måndagar och onsdagar. Och sen kommer det vara en gång i veckan som det kommer vara för systrar i lokalen. Boken som vi ska prata om idag heter Med Derek Sadekin. Och är skriven utav Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Som flera av er säkert har talat om Imam Ibn Al-Qayyim. Men det kan vara passande att prata lite om hans biografi. För ibland kan det vara så att man har hört talas om en imam, har hört talas ordet Ibn Taymiyya, man har hört talas om ordet en person som heter Ibn Al-Qayyim, en person som heter Muhammad Abdul-Wahhab, en person som heter Imam Ahmed, Imam Shafi och så. Man kanske inte riktigt vet vem de är. Så jag tänkte bara prata lite om Imam Ibn Al-Qayyim idag. Och jag tänkte också berätta lite om, för den här boken med Darj al-Salikin är förklaring på en annan bok som är skriven av en person som heter Abu Ismail al-Harawi. Så förklara lite vem han är. Och vad boken handlar om. Och lite om det här ämnet som vi kommer ta upp på fredagarna. Så personen vi kommer prata om, Ibn Al-Qayyim. Han heter egentligen, han heter inte Ibn Al-Qayyim. Och hans pappa heter inte Qayyim heller. Utan han heter Abu Bakr Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Sa'd al-Dimishqi al-Hanbali. Han kom från staden Damaskus. Som ligger i Syrien, som ni säkert känner till. Och han var, hade rättsskolan, följde rättsskolan, eller Hanabila. Anledningen till att han kallades för Ibn Qayyim al-Jawziyyah är att hans pappa var chef på en skola som heter al-Jawziyyah. Ordet Qayyim på arabiska är att man styr någonting. Så att han var son till den som styrde skolan al-Jawziyyah. Och därefter blev hans, alla hans barn, den här pappa, hans pappa då, som heter Abu Bakr ibn Sa'd. Alla hans barn blev kända som Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Alltså barnen till rektorn på skolan al-Jawziyyah. Och därefter så har folk gjort det lite lättare för sig själva och säger bara Ibn Qayyim, alltså son till rektorn typ. Han föddes år 691 efter Hijra. Det är ungefär 1100-1200-talet i kristet räknat. Och i den sjunde dagen utav månaden Safar. Och han studerade hos många av de största lärda under sin tid. Och han hade ungefär 20 olika lärare som han studerade hos. Och bland de lärarna var Al-Hakim Suleiman Taqiyuddin al-Maqdisi. Som var en av de stora domarna som levde i Sham-området. Sham-området är det Palestina, Syrien och Jordanien. Det kallas för, på gammal tid för, kallades för Sham. Så en av de stora domarna på den tiden, han som hette Suleiman al-Maqdisi, var en av hans lärare som han studerade hos. Han studerade även hos sin pappa som sagt var rektor på den här skolan, studerade arvsrätt hos honom. Och han studerade hos en känd lärare som heter Al-Hafidh al-Mizzi. Al-Hafidh al-Mizzi var, har en väldigt känd bok som heter Tahdhib al-Kamal. En bok som handlar om personer som finns i berättarkedjor. Han var en av de största lärda inom hadith på sin tid. Och Ibn Al-Qayyim var då student hos honom och studerade hadith och lärde sig hadith från honom. Och, men hans största sheikh som han studerade hos, som ni kanske känner till, är Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har de flesta säkert hört talas om. Ahmed ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah. Han träffade honom år 712 och följde med honom och studerade hos honom tills att Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dog 728. Alltså i 16 år så var han ständigt med honom och studerade alla olika sorters islamiska kunskaper hos honom. Han studerade tafsir och hadith och fiqh och arvsrätt och om tawhid och usul al-fiqh. Alla olika ämnen studerade hos honom under 16 års tid. Och som de flesta säkert har talat om Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah så hade han otroligt mycket kunskap. Han hade, det sägs till exempel att vissa personer kan ni säkert se att han har memorerat Koranen så pass bra att han kan, någon frågar honom en vers kan han direkt nämna versen i Koranen. Men Sheikh al-Islam, han kunde nämna det som fanns i Koranen och Kutub al-Sitta och Musnad Imam Ahmed. Han hade memorerat det så bra att han kunde nämna det hur som helst, vilket är typ 40-50 000 hadither. Så Sheikh al-Islam var sin tids den största lärare på den tiden som fanns. Och Sheikh al-Islam var då Ibn al-Qayyims lärare. Och de båda fick utstå många problem under sin tid för att de kallade till sunnan. Och det ledde till att både Sheikh al-Islam och Ibn al-Qayyim fick sitta i fängelse flera gånger om. Och Sheikh al-Islam dog då till slut 728, han dog i fängelse. Och efter det så blev det Ibn al-Qayyim som ansågs som vara den största lärare på den tiden som andra började studera hos. Och Ibn al-Qayyim, innan han träffade Sheikh al-Islam, var han påverkad av sufism och andra ideologier som går ifrån den korrekta islam som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam följde. Men när han träffade Sheikh al-Islam så ändrade han väg och lärde sig om Koranen och Sunnan i förståelse utav Salaf och Saleh. Och han har skrivit vackra poesiverser som jag tänkte läsa upp och försöka översätta så gott som möjligt. Där han säger i sin kända, ni har säkert hört om den poesi, han har skrivit en poesisamling som är ungefär nästan 6000 poesiverser som han har skrivit. Och bland dem så nämner han, säger Ya qawmi wallahi al-azim nasihatun min mushfiqin wa akhin lakum mi'wani jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka shibaki wa kuntu tayrani hatta ataha lil ilahu bifadlihi man laysa tajzihi yadi wa lisani habru min ardi harranu faya أهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي فصار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وأساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان لما كان أبشتر يصوم أهل أومت فولك Vid Allah, den stora, ett råd från en person som vill er gott, en broder som vill hjälpa er. Jag har testat alla dessa, allt detta, alltså jag har testat alla de här vägarna. Han har gått på olika vägar, han har gått vilse. Och jag har fallit i de fällorna som folk som följer innovationer och andra felaktiga ideologier. Och jag flög runt. Tills att Allah underlättade för mig med sin välsignelse, den som jag inte kan tacka med mina händer och inte med min tunga. En stor lärd som kom från Harranområdet, Harranområdet som ligger i Turkiet, Sheikh al-Islam var därifrån. Så var välkommen den som kommer från Harran. Må Allah belöna honom det han förtjänar med att komma till paradiset och få nå Allahs nöjdhet. Hans händer tog mina och gick med mig tills han visade mig trons gryning. Så det var det han vill säga här är att han vill tacka Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah för att han hjälpte honom till att lära sig om Koranen och Sunnan i förståelse utöver Salaf och Saleh, och han kom bort från de här falska ideologierna tills att han har blivit en av de få personer när man pratar om aqida att man inte går tillbaka till Ibn al-Qayyims böcker, för han blev så pass lärd inom troslära. Så, och bland de tecknen är att han skrivit den här poesiversen som är den här dikten som är 5000, nästan 6000 poesiverser där han har förklarat Ahl al-Sunnas aqida, som är otroligt vacker, som man säkert kan ladda ner på internet och lyssna på. När som sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dog, under tiden Sheikh al-Islam levde, så var det ingen idé att en sån, någon annan ska undervisa, för han hade så otroligt mycket kunskap. Så, men när Sheikh al-Islam dog 728 så var det Ibn al-Qayyim som började undervisa istället, och han blev den största lärda under den tiden. Och han fick många stora studenter som studerade hos honom, och bland dem var al-Imam al-Dhahabi. Imam al-Dhahabi, som flera kanske har hört talas om, skrivit väldigt många böcker som säkert når ett hundratal volymer. De olika böcker som har om hadith och har om andra ämnen, om sira och liknande som han har skrivit. islamisk historia och så vidare. Han var då student till Ibn al-Qayyim. Och en av hans studenter, kända studenter, var också Al-Hafid ibn Kathir. Flera har säkert hört om Tafsir ibn Kathir. Det finns bland annat översatt här på engelska i lokalen. Al-Hafid ibn Kathir var student också till Imam ibn al-Qayyim. Och han har skrivit, som sagt, en av de bästa tafsirböckerna som har skrivits i islams historia. Och han var då student till Ibn al-Qayyim. En annan lärd som studerades honom var Imam ibn Rajab. Ibn Rajab, som också finns flera böcker översatta till engelska, var även han en student till Ibn al-Qayyim. Och vi kommer nämna vad både Ibn al-Kathir och Ibn Rajab har sagt om Ibn al-Qayyim och hur otroligt mycket kunskap han hade när de ska beskriva honom. Ibn al-Qayyim dog i Damaskus år 751. Han var 60 år gammal när han dog. Och de begravde honom och de bad över honom i Umawi-moskén, en av de äldsta moskéerna som ligger i Damaskus. När han dog så begravde de honom och la honom i begravde honom utanför moskén, men de bad över honom. Det var otroligt mycket folk som kom till hans begravning för att han var en så pass känd lärd under den tiden. Och jag tänkte bara nämna lite vad de olika lärda har sagt om honom, bara så man ska kunna förstå vilken lärd den här personen är. Så Imam Hafid ibn Kathir, som är den han är inom kunskap, islamisk kunskap, inom tafsir och inom islamisk historia och så vidare, han sa det att han utmärkte sig inom olika vetenskaper, inom islamiska vetenskaper. Han brukade söka kunskap dag som natt. Han läste väldigt vackert, han läste Koran väldigt vackert och hade väldigt gott uppförande. Och det är viktigt när vi läser de här sakerna att man inte bara ska tänka, åh vilken bra man han var, utan man ska själv försöka vara som de här lärda var. Att om man ser att en person, de lärda, var kända för sitt goda beteende, så ska det också vara något som ska påverka oss som muslimer. Att ju mer vi studerar, ju mer vi går på lektioner, så är det något som också ska påverka vårt uppförande. Så det inte ska bli att ju mer man studerar kunskap, ju sämre ska man bete sig. Nej, ju mer man studerar, ju mer man lär sig, ska man försöka implementera det man lär sig. Och agera i enlighet med det man lär sig. Och få bättre och bättre uppförande. Och bli en bättre och bättre muslim. Så han hade väldigt gott uppförande. Han gjorde sig älskvärd hos alla personer. Han var en sån som alla tyckte om. Och han brukade aldrig vara avundsjuk mot folk eller skada dem. Han talade heller inte illa om folk och var inte hatisk. Även såna här saker är någonting som vi ska tänka på. Att de här är lärda, hur de betedde sig. Han var en älskvärd person. Vi som muslimer ska vara älskvärda. Någon som man tycker om. För att det här är så man beter sig. Om man beter sig som en islamisk person, så ska man vara en älskvärd person. Som det har kommit från flera personer som har berättat om på sahabas tid. När de träffade profeten Sallam innan de var muslimer, så var han den mest hatade personen som de någonsin hade hört talas om innan de träffade honom. Sen när de träffade honom så blev han den mest älskvärda personen som de någonsin träffade. För att han hade sånt uppförande så att det blev att man automatiskt älskade honom. Och det är även det som de lärda som gick på profeten Sallallahu alaihi wasallams väg, samma sak gällde dem. Och de här sakerna de också nämnde, han var inte avundsjuk. Och han talade inte illa om folk eller var hatisk. Det är även saker som vi ska försöka tänka på. Att man inte ska vara någon som går och baktalar folk. Så fort det är någon muslim som nämns så ska man försöka hålla fast i sin tunga. Och man ska inte tala illa om andra muslimer. Och man ska inte heller vara hatisk som det beskrevs om Al-Imam ibn al-Qayyim. Ibn Kathir säger också, jag var bland de närmsta personerna till honom. Och bland dem han tyckte mest om. Ibn Kathir var väldigt nära student till honom. Och Ibn al-Qayyim brukade tycka mycket om honom. Jag känner inte till någon i våran tid som gjorde mer dyrkan än honom. Alltså han var känd för att han gjorde väldigt, väldigt mycket dyrkan. Eftersom ju mer kunskap man skaffar, ska även ens relation till ens herre och ens dyrkan bli bättre. Och sen sa han, sammanfattade han alltså, rent generellt så existerade få likt honom inom allt möjligt. Inom kunskap, inom dyrkan, inom beteende, allt möjligt. Det var få personer som har existerat på den tiden som var likt Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Sen Ibn Rajab, den andra stora lärde som var bland hans studenter, sa det också när han beskrev sin sheikh Ibn al-Qayyim. Han hade kunskap om tafsir. Ingen kom med i hans närhet om hans kunskap inom tafsir. Och om religionens grunder. Och det var han som var bland de kunnigaste där. Han hade även kunskap om hadith och dess betydelse och fiqh och hur man ska dra ut nyttor därifrån på ett sätt som ingen kunde nå dit han nådde. När han läste hadither så kunde dra fram fawaid eller nyttor eller intressanta saker som finns i hadithen som andra personer kanske inte kunde se. Och det är så med det med de lärda som det, man har hört flera historier om, till exempel Imam Shafi'i så kunde läsa en kort hadith och se 50-60 olika nyttor från den här hadithen. Eller som det har kommit om Ayat al-Wudu i Surat al-Ma'ida, det att de lärda samlades i Bagdad och kunde dra ut 600-700 nyttor från den här ayan. Att de lärda, ju mer de studerar, ju mer kunskap de får, kan de se saker som andra personer kanske inte kan se och dra ut nyttor. För att Koranen är fylld med de här skatterna som man kanske inte kan se förrän man har skaffat sig mer kunskap och kan dra nytta ut av det. Så Ibn Qayyim var en av dem som kunde dra ut de här nyttorna, och det var få som kunde nå dit han nådde. Han var även kunnig inom arabiska och fiqh och usul och om hur man ska bete sig, om akhlaq. Och han förstod sig även på vad sufisterna talade om. Sufisterna kan ibland tala om, använda olika definitioner och så, som få personer kan förstå vad de pratar om. Eftersom han var det förut, sufist, så kan han förstå och förklara vad det egentligen de pratar om och deras filosofiska terminologi. Och som vi kommer nämna så är den här boken som han förklarar att det finns vissa saker som är taget från sufism som han förklarar och tillbakavisar. Ibn Rajab fortsätter och säger, och han var utmärkande inom olika ämnen. Han dyrkade Allah mycket och bad mycket på nätterna och bad så pass länge på natten som man kunde nästan inte be längre än så. Och sen säger han, jag har aldrig sett hans like när det kom till dyrkan och inte någon kunnigare än honom. Och jag vet ingen som har mer vetskap om Koranen och sunnans betydelse än honom. Men han är inte ofelbar. Och det här är också en viktig sak som Ibn Rajab nämner här. Hur mycket kunskap en alim någonsin kan få, så är man aldrig ofelbar. En person kan aldrig vara ofelbar, utan man, varje, som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Att alla Adams söner begår misstag, men de bästa av de som begår misstag är de som gör tauba. Så trots när vi läser om all den här kunskapen som han hade, så betyder det inte att Ibn al-Qayyim var ofelbar. Som sagt, han sa, men han är inte ofelbar. Men jag har aldrig sett hans like. Ibn Rajab sa, jag har aldrig sett hans like. Han fängslades med Ibn Taymiyyah i ett fort tills Ibn Taymiyyah dog. Och det satt på olika platser. Han gjorde hajj flera gånger och bodde i Mekka. Folket i Mekka brukade nämna vilken otrolig dyrkan han gjorde och hur pass mycket tawaf han gjorde till den nivå att man kan bli förvånad. Så han var känd varje plats han kom till. Så när han kom till Mekka så blev han känd för den otroliga dyrkan han gjorde. För att hans kunskap var inte bara att han hade kunskap och samlade på sig information, utan han agerade enligt sin kunskap. Sitt beteende blev bättre, hans relation till hans herre med sin dyrkan blev bättre, och han blev bättre som person. Och det finns flera lärda som har prisat honom, som Imam Ibn Hajar och As-Sakhawi och Suyuti och Shawkani. Men det var de här två uttalanden jag ville nämna, för det var väldigt vackra saker som de här två studenterna till honom har nämnt. Ibn al-Qayyim har skrivit många böcker. Jag kommer nämna några och berätta lite om dem, för det kan vara intressant. Ibland hör man Ibn al-Qayyim har sagt si och så i den här boken, så det kan vara intressant att ha ett litet hum åtminstone om vilka böcker han har skrivit och vilken otrolig nytta han gav till den muslimska umman när han lämnade det här biblioteket efter sig. En av de kända böckerna som han skrivit kallas för Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, där han samlat ihop de verser som finns i Koranen och hadither och uttalanden från de tidiga lärda om att Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse. Som vi alla vet, det här är från Aqidat Ahli Sunnah. Men han samlade ihop, som är kanske 500-600 sidor tjock bok, där han samlade ihop de bevisen som tyder på det, så kan vara väldigt bra att gå tillbaka till för personer som inte tror på den här saken. Han har även skrivit en bok som heter I'lam al-Muwaqqi'in, som är tryckt i 6 volymer. Den här boken har han skrivit som en varning för dem som ska ge fatwa. Det heter I'lam al-Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Alltså varning till dem som skriver under från världarnas herre. Det vill säga att en person som ger en fatwa, han säger det här är halal eller det här är haram. Så det är ungefär som han säger, Allah har sagt att det här är halal och Allah har sagt att det här är haram. Så han skriver den här boken som det är då 6 volymer. Där han förklarar hur man ska ge fatwa. Eller vad det är för grunder man ska gå tillbaka till om en person ska ge fatwa. Och det här kan få oss att också tänka efter. Om det här är en bok som han tycker att man ska läsa innan man ska börja ge fatwa, så kan man bli förvånad av människor som är, i princip nypraktiserande, har väldigt lite kunskap, inte studerat någonstans, definitivt inte läst den här boken, och sen ska de börja ge fatwa och tala om Allah azza wa jalla religion och säga det här är halal eller det här är haram, och det är någonting som är väldigt farligt. Och därför har Ibn Qayyim skrivit den här otroliga boken om det här ämnet. Han har även skrivit en bok som heter Ighathatul Lahfan, som handlar om en varning från de olika fällorna som shaitan kommer med. Och jag har tagit vissa delar i början av lektionen som jag kommer prata om, har tagit från den här boken. En väldigt vacker bok som handlar om hur man ska skydda sitt hjärta från de fällorna som shaitan försöker få människorna att hamna i. Han har även skrivit en väldigt vacker bok som heter Hadi al-Arwah. Hadi al-Arwah handlar om paradisets beskrivning. Den är tryckt i 2 volymer. Han har samlat ihop de koranverser och uttalanden från profeten sallallahu alaihi wasallam som beskriver paradiset. När man läser den så känner man ännu mer längtan efter att komma till det som vi muslimer ständigt kämpar efter att få komma till. Och det är hans bok Hadi al-Arwah som är då i 2 volymer. Han har även skrivit en bok som heter Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Zadul Ma'ad är en bok som är ungefär 5 volymer lång. Ibn al-Qayyim, när han var på väg till Hajj, åkte från Damaskus eller från Sham till Mekka på kamel. Så tog han med sig papper och penna utan att ha med sina böcker och skrev den här boken, som är en av de bästa böckerna inom sira och fiqh som finns idag. Han gick inte tillbaka till böcker, och han satt på en kamel, och kanske bara när han gick ner i sina tält och sov på kvällarna, så satt han och skrev den här boken, och den var författad från hans minne. Så man, det kan bara ge en lite, man kan få lite förståelse om vilken otrolig kunskap han hade som kunde skriva en sån här bok. Och det är en otroligt bra bok inom saker som har med fiqh och profeten sallallahu alaihi wasallam. Det handlar om profeten sallallahu alaihi wasallams vägledning när det kommer till saker och ting om fiqh och i hans sira. Han har även skrivit en bok som heter Shifa al-Alil, som är en bok som är tryckt i 3 volymer, som handlar om Qadr, som är en av de bästa böckerna som har skrivits om tron på förutbestämmelsen. Och det är en sån bok, det är som den som vill studera djupare det här ämnet, så är det oftast den här boken man brukar referera till. Han har skrivit en annan bok som heter As-Sawaiq al-Mursala. As-Sawaiq al-Mursala var en bok han skrev för att tillbakavisa de som håller på med grekisk filosofi och ändrade om eller förvrängde Allah azza wa jallas namn och attribut. Den här boken är också helt otrolig. Tyvärr är det bara en tredjedel av boken som fortfarande finns kvar. Den är tryckt i 4 volymer, men det är bara en tredjedel av boken som fortfarande finns kvar. För att resten av boken, problemet var att folk som levde på Ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyims tid, de brukade, som var emot att följa Ahle Sunnas väg, de brukade bränna deras böcker och gömma deras böcker, så vissa av deras böcker finns inte kvar idag. Och bland det här att de hade fått med sig delar av hans böcker från As-Sawaiq al-Mursala. Däremot fanns det en lärd som hette Al-Musali som ledde nära precis efter Ibn al-Qayyims tid, som hittade hela boken och sammanfattade den. Så en sammanfattning av hela boken finns, men grundboken så finns det bara en tredjedel av den här boken. Och där nämner han till exempel, och den som förvränger det här och det här utav Allahs och dess namn eller attribut, så kan vi besvara dem från 40 olika synvinklar och 50 olika synvinklar och så vidare. För han hade så pass mycket kunskap att han kunde tillbakavisa olika saker från väldigt många olika synvinklar. En annan bok är den här som vi pratar om, Qasida Nunia, den här poesidikten som han skrev, som är cirka 6000 poesiverser lång, och alla poesiverser slutar på non. Att han, de har ett speciellt mönster som jag läste tidigare, som ni kanske hörde. Att han säger Ya qawmi wallahi al-azim nasihatu min mushfiqin wa akhin lakum mi'wani. Att det slutar på non på arabiska. Jarabtu hadha kulluhu wa waqatu fi tilka shibak wa kuntu dha tayrani. Så hela poesiversen som är 6000, hela dikten som är 6000 poesiverser slutar i samma mönster. Vilket gör det ännu svårare, men han kunde göra det för att han hade så pass mycket kunskap som han hade. Sen har han den boken som vi kommer gå igenom idag, som heter Madarij al-Salikin, Beina Manazil Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, som är då förklaring utav den här boken som vi kommer prata om. Och det är egentligen en förklaring på versen i Surat al-Fatiha, Iyyakana na'budu wa iyyaka nasta'in. Och det blev 4 volymer långt när han skulle förklara den här versen. Vilket återigen tyder på vilken otrolig kunskap han hade. Och han har skrivit andra böcker. En annan bok som kan vara intressant heter Hidayat al-Hayara. Fi ajwabat al-Yahudi wa Nasara. Ett svar på judar och kristna som brukade komma med olika tvivel till muslimerna. Så besvarade han deras tvivel och skrev som en dawa-bok. Och det var också känt att Ibn al-Qayyim gjorde mycket dawa på kristna och judar. Och så som jag har hört, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag hörde det, men det var ett tusental kristna och judar som blev muslimer genom hans dawa. Ibn al-Qayyim har i den här sin bok Madaris al-Salikin förklarat en bok som heter Manazil al-Sa'irin utav en annan lärd som heter Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Harawi al-Ansari. Och han är släkting till sahabin Abu Ayyub al-Ansari från staden Herat i Afghanistan. Och han föddes år 396. Så det här är då den här grundboken till den som vi kommer gå igenom. Det är först en bok som är förklarad. Den här boken är den som är grundboken och Ibn al-Qayyim förklarar den här boken. Han följde Hanbali lagskolan och var en av de stora lärda som levde i det som idag kallas för Afghanistan och på den tiden kallades för Khorasan. Han var känd för sitt starka minne och memorerade 12 000 hadither. Och det sades att om han ville så kunna läsa upp alla hadither från minnet en efter en för att han hade så pass starkt minne. Han nämnde också att när han skulle förklara och göra tafsir på koranverser så brukar han gå tillbaka till 107 stycken tafsirböcker innan han började göra tafsir. Och när han skulle förklara versen Inna ladina sabaqat lahum minnal husna wa laika anha mubaadun, så finns det i al-Anbiya, så satt han i 360 lektioner innan han kunde förklara versen. Det tyder också på vilken otrolig kunskap den här lärde hade. Och han var känd för att han var stenhård mot folket av innovationer, Ahl al-Bidah. Och de som var från Ahl al-Bidah som följde felaktiga ideologier och följde innovationer, de försökte upphetsa ledarna så att de skulle döda honom flera gånger för att få honom straffad. Och han sa till och med, och det här är en väldigt fin sak som man ska tänka på. Han sa att 5 stycken gånger skulle de avrätta honom. De tog fram svärdet och de skulle avrätta honom. Och de sa, du behöver inte lämna din trosövertygelse. Lämna inte din aqida. Men var bara tyst mot dina motståndare. Prata inte om de som är från Ahl al-Bidah. Han sa, nej, jag ska inte vara tyst. Trots att svärdet var över hans huvud så vägrade han. Men han klarade, Allah azzurra, lät honom klara sig varje gång. Och det här tyder på, eller med vilken, hur starka de håller sig fast på den vägen som de går på. Även fast de kan vara hotade med att bli avrättade i en rättegång. Och det enda de säger till dem, var bara tysta om Ahl al-Bidah. De motståndarna säger, nej, jag ska inte vara tyst. Så det här är som en förebild för de andra lärda i våran tid och visade vilket otroligt mod den här lärda hade. Han har skrivit flera böcker och bland de kända är då den här Manazil al-Sa'irin som vi ska gå igenom nu. Den här boken handlar om 100 olika sätt att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har delat upp boken i 10 olika delar och varje del har han lagt 10 olika sätt som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså till exempel med ikhlas, alltså med uppriktighet, eller med kärlek till Allah, eller med fruktan för Allah, eller olika sorters dyrkan som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med. Däremot så innehåller den här boken vissa problematiska saker. Eftersom författaren själv, den här författaren, trots att han var väldigt stark när det kom till aqidat ahl-sunnah, så var han påverkad av sufism. Och därav så förklarade Ibn al-Qayyim den här boken och förklarade vilka felaktiga saker det fanns i den här boken. Och vi kommer hoppa över, när jag förklarar boken, så kommer vi hoppa över de här konstiga sakerna som finns. Vi koncentrerar oss bara på det som Ibn al-Qayyim har sagt, som är ahl-sunnas trosövertygelse. Och den här boken är då 4 volymer lång och vi kommer inte kunna gå igenom 4 volymer, utan vi kommer bara ta vissa delar. Så varje lektion kommer handla om en sorts dyrka som man kan komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare med. Och till exempel en gång kommer vi prata om uppriktighet, ikhlas. Hur man ska kunna nå till att vara uppriktig i sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och en lektion kommer handla om kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vägarna som vi ska kunna nå så att vi ska älska Allah subhanahu wa ta'ala mer Och vi kommer prata om en lektion, fruktan för Allah, och hur man ska längta efter Allahs belöning, och om dhikr och akhlaq och olika saker och olika vägar, så vi som muslimer ska kunna bli bättre muslimer och korrigera våra hjärtan. Anledningen att jag valt den här boken att gå igenom det är att de här lektionerna framförallt kommer att handla om hur vi ska kunna korrigera våra hjärtan. Det kan vara ett problem ibland som man själv kanske har hamnat i, och vissa kanske känner igen sig i, att när man börjar praktisera så är det första man tänker på är att man ska korrigera det yttre. Alltså man ska korrigera olika saker som har med det yttre, och det är väldigt viktigt. Man ska korrigera det som är yttre, till exempel att man ska ha skägg och sådana saker. Men det som är det absolut viktigaste som kommer före allting annat, det är att man ska korrigera det som finns i ens hjärta. Och man ska korrigera att man verkligen är uppriktig till Allah subhanahu wa ta'ala i sina handlingar. Och att man verkligen har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Man har kärlek till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och att man har fruktan för Allah azza wa jalla och så vidare. Att man korrigerar de här sakerna först. För att som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, att det finns en del i kroppen. Om den blir korrigerad så blir resten av kroppsdelarna korrigerade. Och det är hjärtat. Så om hjärtat är fyllt med kärlek och fruktan och hopp och uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala, då kommer resten av handlingarna att bli korrekta också. Till exempel, hur ska man få en person, har väldigt svårt att för till exempel att hamna i zina, eller han har lätt att kunna hamna i zina till exempel, eller liknande saker. Vad är det som ska stoppa honom från att hamna i zina? Först och främst är det att hans hjärta ska vara fyllt med fruktan för Allah azza wa jalla. Och vad är det som ska få en person att vilja be? Det ska vara att man ska längta efter Allah subhanahu wa ta'alas belöning. Så genom att man fyller sitt hjärta med de här sakerna, så kommer ens hjärta att korrigeras, och resten av handlingar kommer att korrigeras. Och hjärtat fylls av två stycken saker. Det som dels kallas för hjärtats tal och hjärtats handlingar. Hjärtats tal, det är det som har med trosövertygelse att göra, aqida. Så när jag studerade på Yusufs lektioner till exempel, Sharh Sunna, det är en bok som handlar om aqida. Hur man ska tro på Allah subhanahu wa ta'ala, hur man ska tro på våran profet, hur man ska tro på paradis, hur man ska tro på helvetet, domedagen och så vidare. Det handlar om ens trosövertygelse. Det är en sak som finns i hjärtat, och det andra som finns i hjärtat är hjärtats handlingar, som är det som vi totalt, som sagt har pratat om. Att ha tillit till Allah, att frukta Allah, att ha kärlek till Allah och så vidare. Så det är de här två sakerna som finns i hjärtat. Hjärtats tal och hjärtats handlingar. Hjärtats tal är som sagt trosövertygelse, och hjärtats handlingar är de sakerna som vi har nämnt. Ibn Qayyim nämner i sin bok Ighathat al-Ahfan att det finns tre olika sorters hjärtan. Människor kan ha tre stycken olika sorters hjärtan. Det första hjärtat är det friska hjärtat. Att ha ett helt friskt hjärta. Och det är endast det hjärtat som kommer att klara sig på domedagen. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Den dagen då man varken kommer att dra nytta ut av pengar eller av barn, förutom den som kommer till Allah subhanahu wa ta'ala med ett rent hjärta. Det är den som kommer att klara sig på domedagen. Och det är därför vi ska studera de här sakerna, och vi ska försöka implementera det vi lär oss. För det är det viktigaste. Att när man studerar så ska man implementera. Att det inte ska vara så, okej, jag har lärt mig 10 olika sätt som jag har skrivit ner hur man ska älska Allah azza wa jalla mer. Kul. Och så tappar man bort det. Det är inte det det handlar om. Nej, jag ska försöka praktisera de här sakerna. Hur ska jag kunna få mer kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, till min Herre? Hur ska jag kunna komma honom närmare? Och man lär sig om hur farligt det är att hamna i ria, att man visar upp sig, så ska man försöka lära sig, när man har lärt sig om vägarna så man kan undvika det att hamna i ria, då ska man försöka praktisera de sakerna. Och om man ska lära sig vägarna för att nå fram till ikhlas, så ska man försöka praktisera de vägarna, så att man ska kunna ha mer uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn al-Qayyim nämner att ha ett rent hjärta, ett gott hjärta, ett sunt hjärta. Det finns olika, de lärde har nämnt massa olika definitioner av ett gott hjärta, vad det är för någonting, i förklaringen på den här versen. Men Ibn Qayyim säger, man kan sammanfatta det med att det hjärtat som är rent från, det kallas för shahwa, lustar, och det som är rent från shubahat, det som är rent från tvivel, och det som är rent från lustar och begär. Att man till exempel, shahwa till exempel, att hjärtat ska vilja göra zina, eller att hjärtat ska vilja dricka alkohol, eller att hjärtat ska vilja göra olika förbjudna saker. Man ska gå emot det som Allah azza wa jalla har bordat med och vilja göra det som Allah har förbjudit. Att hjärtat ska vara rent från de sakerna. Och det andra är shubahat, tvivel. Att hjärtat ska vara rent från att inte tro på det som Allah subhanahu wa ta'ala har berättat för oss. Eller det som profeten sallallahu alaihi wa sallam berättat. Klarar man sig från de här två sakerna. Och man får verkligen kämpa så gott som möjligt. Det är vad ett liv handlar om. Att man ska försöka kämpa för att komma närmare Allah azza wa jalla. Så har man ett rent hjärta. Och det är det som kommer att rädda oss på domedagen. Och självklart så betyder det inte att vissa personer man kan... man kommer självklart hamna i brister, och man kommer hamna göra fel och så vidare. Det är inte det vi pratar om, utan då gör man toba och man försöker korrigera sig. Men det är det här vi ska sträva efter att nå. Att sträva efter att nå, att våra hjärtan ska bli rena från de här två sakerna. Att hamna i lustar och begär, eller att hamna i tvivel. Så det friska hjärtat är det som särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i all dess styrkan. I all dess viljan, i all dess kärlek och tillit och återvändan till honom och fruktan och hopp. Och alla dess handlingar är endast för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Som det älskar så gör det för Allahs skull. Eller hatar så gör det för Allahs skull. Eller vägrar att ge eller ger så gör det för Allahs skull. Och det är totalt underkastat till det som finns i Koranen och Sunnan. Det är den definitionen som Ibn al-Qayyim rahimahullah säger av vad ett säger är ett rent hjärta. Och det andra hjärtat, som är raka motsatsen från det friska och goda och sunda hjärtat, är det döda hjärtat, som är helt och hållet dött. Och det är som sagt det friska hjärtats motsats, och det finns inget liv där i. Det känner inte till dess herre. Dyrkar honom inte. Och hans beordringar och håller sig inte till. Hans beordringar håller sig inte borta från hans förbud. Det följer bara sina lustar och viljor. Vare sig dess herre blir nöjd eller arg. Det underkastar sig till alla andra än Allah med kärlek, rädsla, hopp, förnöjdhet, ilska och upphöjande. Det är ungefär som när en person inte är muslim. Då har man ett dött hjärta. Man gör inte saker och ting för Allahs skull. Utan... Allting handlar om att man vill göra sig själv nöjd, eller man går efter sina egna lustar och begär, eller sina egna tvivel och så vidare. Man gör inte saker och ting för Allahs och dess skull. Så det är den raka motsatsen till det vi försöker sträva efter att få. Det här rena hjärtat, det här är motsatsen, det döda hjärtat. Och det är just den här beskrivningen som Ibn al-Qayyim sa, det är det döda hjärtats beskrivning. Och att vara kring personer som har sånt här hjärta kommer leda till att denna sjukdom kommer att smittas. Om man är med personer som har massa tvivel om islam och hela tiden pratar om tvivel om islam, eller tvivel om att följa Ahle Sunnas vägar och så vidare. Om man hela tiden lyssnar på folk som har de här tvivlarna, eller man hela tiden umgås med folk som vill göra saker och ting som är förbjudna, hela tiden försöker locka en, följa med, vi går och dricker alkohol, följa med, vi gör det här, vi går till en bar, vi går till, och så vidare. Om man umgås med sådana, så kommer sjukdomen som de har i sin hjärta att gå över till en själv till slut. För att om man hela tiden umgås med folk som försöker locka en till onda handlingar, antingen tvivel om att tvivla om Allahs och dess religion, eller tvivla om att följa profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna på den korrekta vägen, så kommer den sjukdom som finns i deras hjärtan att komma över. Likt andra sjukdomar, man har influensa, om de hela tiden umgås med en person som har influensa, så kommer han att hosta och sjukdomen kommer att komma över till dig. Det leder till den här personens undergång. Sen finns det ett hjärta som är där mitt emellan. Det finns ett hjärta som är helt rent och ett hjärta som är helt dött. Och hjärtat däremellan, det är det sjuka hjärtat. Det sjuka hjärtat har liv i sig, men samtidigt så har det en sjukdom i sig. Det finns två substanser där i. En som försöker dra hjärtat åt det hållet, åt det döda hjärtat. Och andra substanser försöker dra hjärtat åt det friska hjärtats håll. Det älskar Allah, tror på honom, är uppriktig mot honom och sätter sin tillit mot honom, vilket ger det liv. Det finns uppriktighet där, den är muslim och tror på Allah subhanahu wa ta'ala och är uppriktig i sina handlingar. Men samtidigt så älskar den lustar och letar och låter dem få företräde och söker girigt efter dem. Det finns avundsjuka, högmod och kärlek efter makt och ondska. Och det är detta som förgör hjärtat. Så det finns goda saker i hjärtat. Men det finns de här sjukdomarna som vi ska försöka lära oss att bekämpa. Att ha avundsjuka. Att ha högmod. Att tro att man är bättre än andra personer. Säger jag är si och jag är så. Och jag är bättre än dig och sådär. Och man ska se ner på andra personer. Eller vara avundsjuk. Att man tycker bara varför fick han det så bra. Varför han ett så stort hus. Och varför han ett så fin bil och så vidare. Det här är olika sjukdomar som finns i ett hjärta. Som gör hjärtat sjukt. Och leder en person bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har älskar vissa lustar och begär. De älskar till exempel att dricka alkohol. Man vet att det är förbjudet, men man älskar det. Och trots att man vet att Allah har förbjudit det, så låter man den här kärleken till de här förbjudna sakerna att gå före och leder den till att hamna i förbjudna saker. Och det är den här hjärtat oftast, för alhamdulillah, de som lyssnar på lektionerna är muslimer. Så det döda hjärtat är det ingen som har, men just det här sjuka hjärtat, det är det vi ska försöka studera och lära oss medicinen för och försöka korrigera våra egna hjärtan så vi ska kunna nå till det rena hjärtat och det som kommer komma på domedagen och klara sig och komma till paradiset direkt. Den som har ett sjukt hjärta, är muslim och hamnar i synder, kanske kommer till paradiset direkt, men kanske kommer komma till helvetet och straffas. Men den som har ett helt och hållet rent hjärta kommer att komma till paradiset utan att straffas. Namn. Och Ibn al-Qayyim nämner ett exempel och säger att varje kroppsdel bär tecken på om det är sjukt genom att det inte kan utföra det det har skapats till. Till exempel att man vet att ögat är sjukt genom att man inte kan se. Eller man vet att handen är sjuk eller armarna är sjuka, att man inte kan greppa saker och inte kan lyfta saker. Och man vet att örat är sjukt när man inte kan höra saker. Och man vet att hjärtat är sjukt om det inte känner till sin herre. Det är då man känner till. Att, det är då man vet att det är sjukt. För att det är därför vi har skapats. Vi har skapats för att vi ska känna till våran herre. Och för att vi ska dyrka våran herre. Som Allah azza wa jalla har sagt. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Wa min al-ardi mithlahun. Yatanazzal al-amru baynahun. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Att Allah azza wa jalla är den som har skapat de sju himlarna och lika många jordar, alltså sju stycken jordar. Och hans beordringar kommer ner från himlen för att ni ska veta att Allah azza wa jall har makt över allting och att hans kunskap är omfattande om allting. Det vill säga att Allah azza wa jall har skapat himlarna och jorden för vad? För att vi ska veta denna sak. Det är den första saken vi har skapats för. Vi har skapats för att ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Och den andra saken som vi har skapats för är vad? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Vi har inte skapat jinnen och människorna förutom för att de ska dyrka mig. Alltså förutom att de ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så människorna har skapats för två saker. Och det är det våra hjärtan är skapade för. Att känna till våran herre och hans namn och attribut och att dyrka våran herre. Så om inte hjärtat uppfyller de sakerna så är det likt ögonen som inte ser eller öronen som inte hör eller läpparna som inte eller munnen som inte kan tala och så vidare. Så det är det här våra hjärtan är skapade för och det är det här vi ska försöka leva upp till och det är det lektionerna bi'idhnillahi ta'ala kommer att handla om. Och vi avrundar här så att det inte blir för mycket, ibland kan det bli för mycket på en och samma lektion. Men det är det här de här lektionerna kommer att handla om. Och sammanfattat så har vi talat om Ibn al-Qayyims sira idag, hans biografi. Och om Abu Ismail al-Ansaris sira och vad de här lektionerna kommer handla om. Och på måndagar och onsdagar kommer lektionerna handla om en annan bok skriven av Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab som heter Usul al-Sitta. Och jag kommer ge en introduktion på måndag om den boken och prata lite om biografin av Sheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdul-Wahhab. En annan sak som jag tänkte nämna att vi kommer ha efter de här lektionerna som jag har är att jag har tagit med mig från Saudiarabien motion. Små böcker inom aqida eller hadith eller mustalah al-hadith och liknande som de som vill, det är inte någonting som absolut är obligatoriskt, de som vill kämpa lite.